de blir faktiskt, många av dem, lite divor. De älskar att vara i centrum.
Kan
vara
putsade hovar och sånt.
Ja, kan vara sura när de blir, får stå hemma i stallet när de ser att bilen rullar iväg med andra hästar. Det märker man rätt så tydligt.
Här är Ridpodden med mig Christian Olsson och dig Maria Gretzer. Visst känns det roligt?
Jättespännande.
Jag tycker att det ska bli otroligt härligt att få hitta nya saker bland hästar och hopp och galopp och sånt och fatta. Och det hade ju inte gått utan dig Maria.
Nej, det hade du inte klarat.
Nej, är du helt säker på det? Så där var väldigt, jag menar lite mer inbjudande.
Ja, men det är alltid trevligt att ha dig här, speciellt när du är nyfrissad och ser riktigt proper ut.
Ja, och du har ju valt att klä dig helt i marinblått, dagen till ära, och glasögon som ser ut som ett stort beslut. Vi har ju jobbat ihop på Radiosporten och vi har försökt beskriva de olympiska ridsporterna i olika sammanhang. Det är alltså hoppning, dressyr och fälttävlan det. Och vi har väl jobbat ihop i ungefär 10 år. Jag håller annars på Radiosporten med fotboll och hockey, och du kan ju allt om ridsport.
Ganska mycket i alla fall.
Ja, finns det något du inte kan?
Ja, då, det finns det.
Ja, men det känner du inte till?
Nej.
Nej. Du, nu ska vi snacka om hästarna som är allra bäst på att hoppa, om de där guldhästarna. För det finns ju obegripligt många hästar som tränar och tränar, utbildar sig, strävar, sliter och kämpar och klarar till slut av riktigt svåra utmaningar. Och så finns det de som bland alla lysande häststjärnor är ännu lite bättre. De som är allra bäst. Och vi har valt här att fokusera på de tre hästarna som vann svenskt OS-guld i laghoppning i Tokyo 2021. Kommer du ihåg det mästerskapet?
Det kommer jag ihåg.
Det går bra. Och nu är det bara 27 sekunder. Öka nu, Peder. Ta nu detta. Flyg iväg.
Ja, bra, bra, bra.
Och så är det högersväng. Och så är det högersväng. 32 sekunder, 33 sekunder, 34 sekunder, 35 sekunder.
Galoppera, galoppera, galoppera.
Körs fast in det. Det är OS-guld. De hoppar rakt in i härligheten. De hoppar från Tokyo till tidens ände. Hur är det att uppleva en sån guldhäst för dig som kännare?
Det är sådär som man får rysningar varje gång när man ser dem i de stora mästerskapen.
Och vad då rysningar?
Men de är outstanding. De har en vilja. De är både den här blandningen med att vara otroligt tuffa och ha en stark vilja och supernoggranna och försiktiga med vad de gör och hur de läser hindren tillsammans med sina ryttare.
Verkar de glada i sina situationer?
Ja, de gillar jobbet. Annars hade det aldrig gått att upprepa det gång efter gång.
Blir du lycklig när du ser dem?
Ja.
En annan som haft mycket med guldhästar att göra, och du känner ju igen honom här Maria, det är ju den här mannen.
Hej, Henrik Ankarkron heter jag, förbundskapten för Svenska hopplandslaget.
Och du ser ju en väldig massa olika hästar i aktion i olika sammanhang, Henrik. När du ser en riktigt bra häst, en som det lyser kvalitet och klass kring, vad händer i dig då?
Ja, det händer mycket. Det är ju det roligaste man kan göra, det är att se en bra häst. Det är någonting som man alltid letar efter och alltid man står och tittar och tittar och tittar. Och så helt plötsligt ser man någonting. Det är en härlig känsla.
Vad är det du upplever då? Är det helhetsintrycket eller är det någonting som alltid just du faller för, så att säga?
Det är nog för mig det helhetsintrycket. Man letar ju efter olika egenskaper. På vilket sätt tar den sig över hindren och vilken typ av galopp har den? Hur förflyttar den sig mellan hindren? Hur landar den? Är det mjukt eller ser det stumt ut? Eller ser den ut som den har bra stötdämpare om man ska jämföra med något annat? Verkar den försiktig och framförallt, vad verkar den ha för inställning? Hur tar den sig an utmaningen?
Du har ju bland annat den uppgiften i ditt jobb att du ska ta ut dem ekipage, de ryttare och de hästar som ska tävla för Sverige i olika sammanhang. Ifall du snabbt drar dig till minnes de ekipage du har tagit ut genom åren, är det någonting som är gemensamt för de hästarna som du har tagit ut då?
Jag skulle väl kunna säga att de i stort sett alla hästarna jag har med i mästerskap kommer jag ihåg när jag såg första gången. Det var någonting så, aha.
Bland de där riktigt bra hästarna, kan man säga att det finns någonting som de måste ha, egenskap mässigt, utstrålningsmässigt, när de hoppar?
Ja, då kommer vi egentligen till inställningen. De måste som vi säger, de måste vilja göra jobbet. Och det är ju, kan man ju undra vad menar.
Alltså vadå? Vilja hoppa över hinder?
Ja, precis. Det är en form av inställning som hästen har, att den trivs med det den gör. Den vill hoppa hindret. I slutändan är det ju faktiskt hästen som hoppar. Vi ska se till att den är redo och vi ska lotsa den fram. Men det är ju inte vi som hoppar över hindret. Det måste den göra själv. Hur tar den sig mellan hindren? Vill den kämpa på de här runderna? Det är ju som idrottare. Alla är inte ämnade att ta sig hela vägen.
Det svenska hopplandslagets förbundskapten Henrik Ankarkrona pratar bland annat om inställning som är avgörande viktigt hos topphästar för att de ska bli topphästar. Och göra jobbet, uttryckte han det som. Delar du hans ord och känslor?
Absolut gör jag det, verkligen. Och jag vill tillägga det här att den här mixen mellan att vara supermodiga och samtidigt försiktiga och noggranna på hinder. Det är en mix och en balansgång, och hitta de hästarna som verkligen har det naturligt i sig. Det är inte alla som har.
Jag fattar ju inte allt vad han sa här, om jag ska vara helt ärlig. Han pratade om bra stötdämpare till exempel. Vad är det?
Ja, det är ju lite grann hur de landar pratar han om, och hur de liksom fjädrar i landningarna. Det är klart att en häst...
Och då kan de slå sig då, eller?
Nej, men en häst som hoppar lite klumpigare och det ser man ju att de ska landa på lätta fötter helt enkelt.
Ja, vad händer annars då?
Nej, men då är det ju jobbigare att hoppa och mer slitsamt för dem. Det är också svårt att upprepa riktigt bra runder igen och igen.
Mm. Bra stötdämpare är något vi gärna ser på topphäst med andra ord. Ankarkrona sa också att alla är inte ämnade att ta sig hela vägen. Kan ju låta ganska hårt.
Jo, men det är ju precis som med ryttarna också, idrottsmän. Det är ju självklart att det är väldigt få som är gjorda för det.
Ja, det är ett litet nålsöga att ta sig igenom.
Precis.
När upptäcker man att man är där?
Man kan ju se väldigt talangfulla hästar och tro på dem länge. Men just det där att de som når hela vägen, det vet man ju inte förrän man nästan är där. De hästarna som kommer ut igen och igen och igen med bra resultat, de har liksom förstått vad tävlingen går ut på. Alltså de vet när de är felfria, de vet också när de har haft ett nedslag.
Men fattar inte de andra det?
Nej, det tror jag en del hästar förstår inte det på samma vis.
Aha.
Så är det ju absolut. Utan det är ju den här att de verkligen förstår vad det går ut på.
Det är också bra om de inte blir skadade, har jag förstått.
Ja, och det självklart, det vet jag. Intervjuade Stig H för många år sedan.
Stig H. Johansson, travtränaren, travkusken, legenden.
Mm. Ja, och han sa just det har jag kommit ihåg sedan dess. Han sa att en bra häst, det är en häst som når toppen. Den är liksom, den är stark, den är sund, den reser bra, blir sällan sjuk när den reser. Alltså den har den här glorian med... Ja, lite extra allt om man säger. Mm. Även sundhetsmässigt, resmässigt, allting.
Är de där extra framgångsrika hästarna också gärna lite mer sociala än andra hästar? Har lättare att anpassa sig till olika miljöer?
De blir ganska tidigt vana vid att resa. De blir faktiskt, många av dem, lite divor.
Mm-hmm.
Att de älskar att vara i centrum.
Kan putsade hovar och sånt.
Ja, kan vara sura när de får stå hemma i stallet när de ser att bilen rullar iväg med andra hästar. Det märker man rätt så tydligt.
Se mig, jag är ju bäst.
Ja, men precis. Alltså, de är väldigt mycket så.
Aha.
Väldigt mycket så.
Vad gulligt ändå.
Ja, det är mysigt när de kommer dit.
All in. Kallad ibland Allan, kallad i radio ibland Panten, och Peder Fredriksson, hans ryttare, i ett av tidernas mest framgångsrika hoppekipage, hur vi än räknar. De vann lag-OS-guld i Tokyo, och för mig är det så himla konstigt att en så väldigt blyg, tillbakadragen, pytteliten, grå, närmast, nej, ta inte mig, jag vill bara stå i stallet här och mumsa pellets, att den kunde vara bäst i världen.
Om vi tar Allan då som väldigt flyktinstinkt, måste vara väldigt vaken hela tiden. Hästar ser ju och hör och luktar en massa grejer som inte vi. Mm. Så de ser ofta faran innan vi ser den. Och en del har det starkare än andra. Men en otroligt smidig häst. Alltså liten men atletisk och ett otroligt register i galoppen. Alltså den har väldigt lätt att korta galoppsprången och länga ut dem. den här steglösa växlingen på något sätt. Han kan hoppa en två hinder på linje och plocka bort ett galoppspår för att han länger ut galoppen så att han äter metrar så att säga.
Ganska, eller hade ganska marknära galopp, eller hur?
Ja, ja. Varje galoppspår gick ju ganska snabbt. Det är också därför han var så snabb. Naturligt snabb. De kan ha en luftig galopp som kanske tar 0,8.
Ingen direkt fördel, eller?
Nej, för den tar ju längre tid. Alltså den här sporten går ut på att vara snabbast i mål. Så tar ett galoppsprång 0,8 sekunder eller 0,68 sekunder. Det är ju en enorm skillnad på en hel bana. Och han kunde länga ut galoppen och sen kunde den landa och sen så var den lika snabb i landningen med att korta upp och sen så kunde den länga ut igen. En del hästar behöver ju lite tid på sig. Det tar 3-4 galoppsprång innan steglängden kommer ut. Och tar några språng innan den kortar upp sig och har balans för att kunna hoppa. Han har en enorm förmåga av att kunna lösa det där. Så en häftig kropp.
Henrik Ankarcrona pratar lyriskt om All In, Panten, Allan, Peder Fredrikssons guldhäst som numera ju dragit sig tillbaka från de stora scenerna och istället är pensionär. Vad gör han då?
Nej, men han går och myser i sin stora fina hage. Han har fått ett eget litet hus, ett kryp in som han kan gå in och ut i när han vill. Och han har också, jag tror också han har sällskap av en väldigt nära kompis, alltså en hästkompis. Så att han inte känner sig ensam.
Har du varit och hälsat på honom?
Inte nu precis, det har jag inte varit.
Men du pratar ändå så entusiastiskt om hans pensionärstillvaro. Det låter ju mysigt.
Ja, jättefint. Jo, men jag har ju sett hur han bor.
Ja. Hur länge ska han ha det så?
Nej, men det tror jag han kommer att få ha länge till.
Du, det Ankarcrona sa om All In, han beskrev ju närmast ett andeväsen, en drömbild.
Ja, man måste ju säga det att det här med flyktbeteendet som har varit extremt på All In, det krävs ju en jockey som Peder Fredriksson eller liknande för att managera det. Och så att Peder har gjort ett otroligt jobb med den här hästen. Och den hästen hade väldigt lätt kunnat hamna i fel händer, en sån häst. Så att det är liksom otroligt få ryttare som klarar av att hitta nya vägar, lösningar och att få den hästen med sig. Och det har Peder verkligen lyckats med.
Och vad har han jobbat då framförallt med? Tålamod eller?
Mycket tålamod, absolut. Och sen Peder är också vaken och hittar nya. Han har ju lösgaloperat. Han har jobbat på longering bara i Grimma och mycket kommunikation. Att hitta en kommunikation, för det hela bygger ju på att hästen får förtroende för honom. Och de var ju så samspelta liksom efter några år, så att det var magiskt att se.
Det trodde man aldrig när de kom in på arenan för att ta sig an en bana, för de såg inte det minsta samspelta ut, tänkte jag. För Peder såg ut som han var världens genom alla tider längsta man som hade fått den minsta lilla ponnyn. Och nej, vilken otur, jag fick en sån liten häst. Det var en sån konstig disharmoni där ju.
Ja, jo, nej, de, på det viset matchar de inte varandra, men deras huvuden har ju matchat varandra perfekt.
Men är det inte konstigt att en häst som är så liten som All In kan vara så stor som hopphäst?
Ja, men vi har flera exempel på det genom åren. I Chapeloup till exempel, som var en fantastisk liten häst med fransman Pierre Duran. Och vi har ännu längre bak, kommer jag ihåg, Hartwig Stenken med Simona var också 1,57 hög. Så att det finns många exempel på små, små hästar med stora hjärtan.
Men det är ingenting som ni strävar efter att hitta, små, små, små hästar, eller?
Nej, man tittar ju på andra kvaliteter. Alltså det finns ju jättestora hästar som har nått lika långt. Så att det är ju mer, det som är anmärkningsvärt är just kanske att Peder är ganska lång och har liksom klarat av och han har ju hela tiden bantat som en jockey på galoppen nästan. Alltså verkligen hållit efter sig själv och varenda kilo eller halvkilo innan stora mästerskap har han verkligen...
För att hästen var så liten.
Precis, för att göra det så lätt som möjligt och vägt sin utrustning. Han väger ju till och med sadeljordar och stibyglar och allting.
Nästan maniskt.
Ja, lite maniskt då. Som Gunde Svan då på sin tid med de här stavspetsarna.
Du, tidigare sa vi att en fördel för att en häst ska bli en guldhäst, en av de där riktigt framgångsrika hopphästarna som det vi pratar om här då i första hand, är att de inte blir skadade så ofta och så gärna och så allvarligt. Men det stämmer ju inte på Panten. Han var ju jättesjuk och skadad och svår i magen,
ja,
och allting.
Han, det stämmer faktiskt inte med honom det här med Stig H. Johanssons uttryck. Att de, han var svår att resa med, så att de hade ju alltid väldigt noggrann, minutiöst planerad med foderstater och, ja, och hästskötaren verkligen hade stenkoll. Och lite skadeproblem hade han också sundhetsmässigt. Så det, de har varit väldigt duktiga med management på all in. Och rätt tävlingar, inte så många tävlingar, utan rätt tävlingar.
På väldigt många sätt en unik häst, med andra ord.
Ja.
Ridpodden dansar vidare bland de svenska guldhästarna och hittar Indiana, som tillsammans med Malin Barjard Jonsson var med i det svenska OS-guldlaget i Tokyo. Och Indiana känns ju minst dubbelt så stor storleksmässigt som All In, som vi pratade om nyss. Och om det då knappt märks när All In tar sig fram mellan stallet och hagen lite blygsamt så där, så smäller ju Indiana verkligen i alla dörrar som finns.
Väldigt het häst. Jag kommer tillbaka till ryttaren som gjort ett fantastiskt jobb. Också hur mycket kvalitet som helst. Men att få fram den har varit, Malin gjort ett fantastiskt jobb. Otroligt mycket kvalitet, mycket, mycket hopp som man säger. Kan hoppa de stora hinderna. Väldigt, väldigt försiktig. Vill inte riva. Har tagit en tid för Malin innan hon kunde rida fort på den. Alltså, rida fort var inga problem. Det är bara släppa tygen så försvann den. Men att kunna göra det med kontroll, det är det handlar om. Rida fort är inte så svårt, men om man ska komma över hinder och vara snabb mellan start och mål så krävs det mycket. Och det har varit en väldig utmaning för Malin. Men det har hon ju bevisat flera gånger om nu att hon behärskar.
Har du tänkt att Indiana är en farlig häst någon gång?
Inte farlig, men lite obehaglig har det sett ut någon gång.
Ja, som att den inte går att styra riktigt.
Ja, precis. Men jag har, med tanke på ryttarinnan i sadeln, så har jag inte varit direkt orolig. Men det är klart att man har tänkt några gånger att det där ser inte helt okomplicerat ut.
Hur sitter hon kvar?
Ja, men ungefär så. Jag kommer ihåg att jag började göra lite större klasser. Det var väl 2018. Inför VM där, när vi red rätt många nationshoppningar med Indiana. Och var flera gånger om det var skarpa svängar. Och Malin sa att det är bara att sitta stilla och hoppas. riktigt så var det ju inte. Men Malins känsla var ju det, att väldigt lugnt och bara stilla och försöka få den med mig. För kommer jag bara fram dit så är det inga problem. Men det är ju det som jag sa. Det tar lång tid att hitta knapparna och få hästarna med sig och växa ihop till ett par.
Malin är bra på att hoppas.
Ja.
Har du tänkt att Indiana är farlig att åka omkring på?
Nej, men jag pratade ju rätt mycket med Malin, speciellt i början, för jag sa faktiskt nästan en av de första gångerna som jag såg Indiana med Malin när den var 7 år, tror jag, 6 eller 7 kanske var, så sa jag direkt till Malin, det här är den bästa häst du någonsin kommer att ha haft. Den här kommer ta hela vägen. Och då var Malin så här, men den är svår och den är så het, jag kan inte styra. Och så här. Men jag tror nog innerst inne att Malin också har trott det hela tiden. Men sen sa jag lite en gång i halvåret, ja, vad var det jag sa? Det här kommer att bli din bästa. Och, så att jag är väldigt nöjd med att det blev som det blev. Och det är
klart, för du fick ju rätt.
Där. Ja, just det. Men Christian, det var ju också så här att jag var inte orolig, precis som Henrik Ankarkrona säger, att Malin älskar ju de här lite heta hästarna. Hon
är en speciell sida.
Ja, och liksom bli ett med dem och verkligen ha tålamod, ta sig tid. Och det hon tror på, det ger hon inte upp med.
Men när du då såg Malin och Indiana första gången, som du nyss sa, Maria, och konstaterade att det här är ju en kanonhäst, det kommer bli Malins bästa genom tiderna. Hur kunde du vara så säker på det? Vad var det du såg?
Jo, men allt det här som Henrik också nämnde med kraften i sprången, kapaciteten, superförsiktig, noggrann med hindrarna. Och sen var den lite galen, men jag vet ju att Malin gillar ju det. Alltså, hon älskar ju de här hästarna som är lite galna. Hon tycker inte om de här långtråkiga som går och gör precis liksom. Det är inte hennes grej. De passar varandra.
Men alltså, i allmänhet, hur vågar ryttare fortsätta med sin, inom citationstecken, speciella häst, alltså en galenpanna?
Nej, men man ska inte säga galenpanna, för att jag tycker alltid Indiana har varit vet ju precis vad hon gör när hon kommer fram till hindret. Hon kan se lite vild ut, men hon är kvick, hon är liksom smart på hinder. Mm-hmm. Så att jag tror inte där, som Malin säger, när hon väl är framme vid hindret, då känns det säkert. Det är ju mer det här mitt emellan och styra och allt annat man ska göra.
Men tror du att Indiana måste vara hiho, hej kom bacon, alltså helt snurrig i stort sett, för att vara bra?
Nej, men många, många av topphästarna är speciella.
Ja, men alltså om hon tänkte att jag är lite långtråkig som du sa, lite diesel-långtradar vanlig sådär. Skulle hon fortfarande kunna hoppa högt då? Eller går det hand i hand på något sätt?
Nej, det behöver inte gå hand i hand. Vi har ju, jag kan ge exempel på andra hästar som är lite mer diesel, där ryttaren får göra jobbet att tända till mera. Så det finns den varianten också.
Funderar du på att ge ett sånt exempel nu?
Ja, Dominator. Christian Allman.
En annan topphäst som vi kommer att återkomma till. Ja. Nu hoppar vi vidare till King Edward och Henrik von Eckermann som var med i laget som vann OS-guld i Tokyo, det svenska. Som var med och vann VM-guld i lag i Danmark 2022. Och då också blev första svenska ekipage King Edward och von Eckermann att vinna VM-guld individuellt. Och dessutom har de som första svenska ekipage vunnit världscupfinalen. Henrik Ankarkrona, förbundskaptenen för hopplandslaget, minns första gången han såg King Edward.
Det var faktiskt med Henriks fru Jannike i Basel där den hoppade sin första större klass. Då såg man verkligen att det här är en häst med otroligt mycket kvalitet. Men det var ingenting som var färdigt. Den hoppade snett och den hoppade för långt framåt och den var ganska svårstyrd. Men man såg den komma in och det var som en explosion varje hinder. Det var mycket som behövde bli bättre.
Vet du hur det gick till när det blev klart att det var Henrik von Eckermann som skulle rädda den?
Ja.
Hur gick det till då? De gifte sig. De var nog möjligtvis redan ihop då när de hittade den här hästen. Ja. Men sen släppte ju hon den och han tog över.
Ja, och det var ju samman med att det får ju Henrik och Jannike svara på själva detta egentligen. Men det var ju samman med att Jannike blev gravid. Mm. Och då, en sån häst kan ju inte bara ställas av, utan den behöver ju fortsätta att tränas. Och de hjälps ju åt hemma att rida alla hästarna. Mm. Så att Henrik var ju väl, kände ju till den och hade ridit en hel del innan, fast kanske inte tävlat den. Sen så gjorde han ett par tävlingar och det kändes bra. Och sen så var det ju en dialog med hästens ägare såklart, som är ju schweizare.
Och Jannike heter Sprunger i efternamn, i grundläget i alla fall, är också schweizisk landslagsryttare då. Nu är det i alla fall så att det är von Eckermann och King Edward som underhåller på världens hopparenor tillsammans. Vad är det som gör att de är bäst i världen?
Ja, den frågan har jag fått många gånger. Återigen, fantastisk häst. Det är en av de absolut bästa hästarna i det här decenniet i alla fall. Sen kan man diskutera i större bilder, men det är enklare att göra när karriären är över för hästarna. Henrik och Jannike tillsammans utformat väldigt bra par. De har ett otroligt bra team. De jobbar otroligt långsiktigt. Det finns inget enkelt svar på den frågan som du ställde, utan det är så många bitar.
Hur är han då som typ, som karaktär, King Edward?
Ja, han är lite coolare faktiskt. Lite lugnare än de övriga laghästarna.
Var då coolare, som en nattklubbscharmör eller vadå?
Nej, men han är ganska lugn. Jag upplever honom så lite tryggare i sig själv egentligen.
Är han ganska liten till växten?
Ja, det är ingen stor häst. Han är större än All In, men är fortfarande ingen stor häst.
Det är också lite anmärkningsvärt att båda de två guldhästarna är så himla små.
Ja. Sen finns det ju lite större också. Men, ja,
Indiana är ju större till exempel.
Ja, så att det är väl mer en tillfällighet egentligen, skulle jag säga.
Du, nu är han på toppen av sin karriär, King Edward. Hur länge kan han rimligt att döma vara det?
Får den vara skadefri, vilket vi såklart hoppas och jobbar för, så några år till har den absolut i kroppen.
Tycker du, Maria, att det känns som att de har mycket utveckling och kapacitet kvar i sig, King Edward och von Eckermann?
Ja, det ser ju väldigt stabilt ut, ta i trä säger jag här när vi pratar om hästar, men nu har han ju fått riktigt, riktigt mycket rutin och Henrik själv är ju mer och mer cool med honom. Jag hörde till exempel för sista rundan i världscupsfinalen nu, han hoppar ju en runda, två runder sista dagen, där det är några timmar paus emellan. Då hoppade han fram 3 språng inför sista rundan.
Bara, alltså i uppvärmningen?
Ja, i uppvärmningen.
Är det lite?
Det är lite, kanske andra kanske tar 10-12 och ännu mer. Därför att jag känner att han känns helt super. Jag behöver inte hoppa mer, jag behöver inte hoppa större. Och liksom de här, såna här, när han känner hästen så väl och vågar lita på den på det viset, det sparar ju enormt mycket på hästens kraft och hållbarhet och allting. Så att Henrik gör ju ett otroligt fantastiskt fint jobb med hästen.
Det är ju ganska lätt att tänka potatis när King Edward presenteras, när man hör namnet. Fast det är ju en sammetshäst, King Edward.
Jag tänker aldrig på potatis när jag ser honom.
Nej, det går att göra det. Det finns en i det här rummet som gör det nämligen. Vad är det som gör honom så bra egenskapsmässigt, hästen King Edward?
Nej, men det är ju precis som de andra hästarna. Kapacitet, noggrann med hinder. En stor fördel att den är lite coolare. Så precis som Henrik Anka-Krona sa, att den gör ju jobbet lite lättare för ryttaren ändå. Att den att få beständiga, konstanta rundor. Att Henrik kan lita på honom och veta att han är ganska mycket samma varje gång.
Mm. Ja, det måste ju vara en jättefördel såklart. Ja. Än att ha en häst som varje gång är helt annorlunda, eller hur? Opålitlig.
Nej, opålitliga
vill man ju
är
inte.
De ju inte.
Nej, men om de är samma, om de
men
är olika.
Men det är klart, har de mycket nerv så kan det skilja mer från dag till dag.
Och han är 13 år gammal ifall vi har räknat rätt här nu, King Edward. Hur länge håller en häst på karriärmässigt?
Ja, vi har ju hästar som har gått extremt länge, ända upp till 1920. Det tror jag inte är aktuellt, men att de kan hålla sig väldigt bra 15-16 i alla fall.
Och då brukar de kliva in i världseliten i kanske 10-årsåldern ungefär, ja. Något sånt. Det är inte många år, du?
Nej, det är klart de börjar kanske som 9, ja, nej det är inte jättemånga år, men om du jämför med en travare så är det ju ändå lite fler år.
Mm, det beror ju som vanligt på vad man jämför med. Ja. Du, nu har vi pratat om svenska ryttares guldhästar, hästarna på den absoluta världsmästerskaps- och olympisk guldnivån. Det finns ju guldhästar, undantagshästar i andra nationers ryttares händer också. Några ögon utåt så att säga där. Där finns Explosion, Ben Mayer, engelsmannen som vann OS-guld individuellt när det svenska laget vann i Tokyo.
Amazing Mayer! Oh. Wow, all that pressure from a wonderful ride from Peter Fredriksson, and Mayer keeps it all under control, but he had to go for it. Bravery, and what once again can you say about that horse?
En fantastisk häst.
Ja, det är också en magisk häst som engelsmännen nog är jätteglada att ha i sitt team.
Verkar också vara nervös, alltså på det där Indiana och All-in-sättet.
Mm, den har han nog fått lägga mycket jobb på att kunna tygla. Det är ju en stor och mäktig häst också, och med mycket nerv.
Där finns också bland superhästar tysken Daniel Deusser med Killer Queen, ett sto som vunnit fantastiskt många stora svåra tävlingar.
The only triple clear on the day, Daniel Deusser of Germany continues his great run of successes with this great mare, Killer Queen.
Också en jättefin häst, och den är nog svår på ett annat sätt, att den är lite mer blyg.
Blyg?
Ja, blyg och väldigt försiktig. Och där är också Daniel Deusser en av världens absolut skickligaste ryttare som har lyckats få förtroendet med henne, att hon får förtroendet för honom och får henne liksom att prestera på topp igen och igen.
Men Killer Queen är blyg, är det på det här, på sättet, nej men inte ska väl jag ta någon annan, ja, nej det är så mycket som många som tittar på, jag vill inte gå in där, eller?
Ja, men lite, det är nog lite på det viset. Jag känner ju inte hästen jätteväl på något vis, jag har bara sett henne på arenorna, men det är en lite mer försiktig dam.
Vad är motsatsen då bland hästar till en blyg Killer Queen?
Nej, men det är väl de här Explosion och Indiana är ju inte blyg direkt, hon är ju mera
dun. Ja. Kanske den här Dominator som en av de andra tyskarna, Alman, rider. Det verkar vara en modig bum bodybuilder-typ. Stor, kraftig, svart, färgad, muskulös, blänkande.
Ja, det är nog inte många ryttare som hade fått fart på den så som Christian får. För den är i sig en lite långsam i typen. Stor, mäktig, mycket massa hingst. Men stor galopp, och det är bra att ha. Men kanske Christian har ju lyckats få den kvick. Alltså vända, han utnyttjar ju varenda millimeter på banan och vinner mycket med den faktiskt.
Christian Alman som alltid verkar så otroligt avslappnad. Det känns som att han är nivån precis före att somna hela tiden när han sitter tillbaka lutad som i en stor läderfotölj och rider sina hästar och funderandes på, hade jag bokat en, ja där kom ett hinder, hur var det med paddeltiden nu? Jag tar upp sin mobiltelefon och så bokar han en paddeltid i Karlsruhe på eftermiddagen sen. Väldigt avslappnad typ.
Ja, han är alltid likadan kan man säga. Jag har nog inte sett Christian i så många olika skepnader. Han är alltid väldigt cool.
The big stallion, light on his feet. Tremendous recovery from Dominator.
Ifall du fick välja någon av de här guldhästarna att hoppa upp på, de vi har pratat om här nu, vem skulle det vara? Dominator eller?
Nej, den är nog lite väl stor för mig att få fart på kanske, men ja, det hade ju blivit King Edward för, som ändå är cool. Alltså Indiana och All In är nog lite för mycket flyktbeteende och helt levrade nu när man har kommit upp i åren. Så jag får säga King Edward.
Alltså kommit upp i åren som de har gjort?
Som jag har gjort.
Och hur skulle det vara, tror du, att flyga fram där över VM-finalhinder på King Edward? En skön känsla eller är det...
Nej, men det gör man ju inte bara så där. Alltså man kan inte bara sitta upp och, utan det här är ju någonting som man växer ihop med hästen. Det tar ju väldigt lång tid att komma så långt som till ett VM eller OS, ett mästerskap. Det tar ju lång tid av förtroende och man blir liksom sammansvetsade. Det är inte bara att hoppa upp och
som det är en lång
många
resa.
Tror att det är liksom att man bara hoppar upp och kör liksom. Ja.
Du, ifall vi ska sammanfatta det här då som vi har snackat oss fram till nu. Guldhästarna, de där absolut bästa. De kan se ut på väldigt många olika sätt. De kan komma i stort sett i alla storlekar och alla färger. Men vad är det de måste ha? Absolut.
Men vi kommer tillbaka till det. De måste ha inställningen att liksom gilla att göra jobbet. Och det har alla de här. För annars kan det, vi brukar säga ett ordspråk att det är inte så svårt att ta upp en häst i svår hoppning. Men att hålla den i svår hoppning år efter år med bra resultat, det är en konst. Och det krävs också att hästen har rätt inställning.
Ett ganska långt ordspråk, eller hur?
Ja.
Är det tyskt från början?
Nej.
Nej. De måste kanske också ha talang, såklart.
Ja, självklart måste de ha talang.
Tålamod?
Tålamod från ryttaren. Det behöver inte hästarna ha så mycket från början.
Nej, de ska helst ha ganska lite tålamod, eller?
De kan vara lite speciella, men det gäller ju att få förtroende för ryttaren.
Ja, det är viktigt med rätt ryttare till rätt häst, fastnade jag på när du berättade om Peder och Panten. Att det är få ryttare kanske som hade lyckats få ut OS-medaljer och VM-guld ur Panten.
Väldigt få, tror jag. Väldigt få.
Hur ofta blir det fel med det?
Väldigt ofta.
Ja.
Väldigt ofta.
Och då tänker man synd på så rara hästar.
Ja, det är rätt ofta man står och tänker att det är synd att inte den hästen fick en rätt ryttare.
Måste man också ha, eller de som ska bli riktigt framgångsrika med sina hästar eller som häst, måste man ha tur?
Ja, alltså, nytt ordspråk. Turen förföljer den skicklige.
Och med det säger du?
Tack och hej.
Ridpodden hoppas att du har haft lika roligt som vi och att vi hörs nästa gång igen. Hör gärna av dig under tiden fram till dess med åsikter och idéer och annat. Det finns en mailadress, ridpodden@sverigesradio.se. Alla avsnitt av podden finns i appen Sveriges Radio Play. Gnägga så gott så hörs vi nästa gång. Det är då du ska säga.
Nej, där går gränsen.